Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Jag heter Nils Bergman och du lyssnar på del 1 om mordet på Lisa Holm.
Snyggt, Jakob Bågen är så på dörren.
Jag har aldrig gjort någon illa någonsin.
Du ser ut att vara dåligt.
Tyskina var blågöjt och kisade ligga skalten.
Ja, men det är klart dåligt du att anklagar för sådana saker.
Kanske du på pass och du går snäck och nej, men...
Vad ska jag berätta? Jag vet ingenting.
Med alla de träffresultat som finns så är det svårt att tro att du inte har något att berätta. Mm.
Nej, visst var jag så.
Jag har ingen aning.
När jag gick ut från kyrkan här för 2-3 minuter sedan så var det redan fullt i kyrkbänkarna. Det är framförallt ungdomar i Lisas egen ålder som är här och hennes klass har kommit hit i samlat upp. Det är mycket kramar som ges mellan ungdomarna och många ställer sig frågan varför, hur kunde detta hända? Och...
Så här är det nu. Det är ju så att vår stad har på något sätt hållit andan under en veckas tid och hoppet har ju ändå funnits någonstans att hon skulle ha återfunnits levande. Nu blev det inte så och vi vet var hon var, men frågorna är ju stora. Varför?
Hur känner du personligen en sån här dag?
Ja, tufft.
Du var inne på det, just en tanke till föräldrarna.
Ja, och vi har ju själva barn kanske i den åldern och då. Är extra känsligt.
Så då var det jag, Lova och Lisa kvar. Tog hon på sig alla kläder. Och ja, efter det så sa vi hej då.
Åtalad har i samband med dådet tejpat över hennes mun och runt hennes huvud över mun och näsa. Vidare har han dragit ner respektive upp hennes kläder så att hennes kön och bröst blottats.
Jag tror på min man och jag vet att han har varit hemma då de vittnen säger att han inte varit hemma.
Thank you.
Det är den 3 november 2015 och den sista förhandlingsdagen i rättegången mot Nerius Bilevicius. Han står åtalad för mordet på den då 17-åriga Lisa Holm i Kinnekulle den 7 juni samma år. Rättegången hålls i Skaraborgs tingsrätt och i rättssalen har man precis pratat med Nerius fru Irina över telefon. Irina, som tidigare avböjt att ställa upp som vittne, har i sista sekund ändrat sig. Och under det förhör som hålls med henne ändrar hon även sina uppgifter mot vad hon tidigare sagt i polisförhör. Uppgifterna som hittills lämnats har dock varit svåra för åklagaren och för försvaret att få klarhet kring. Och Irinas tolk har tidigare meddelat att hon har ett annat åtagande som hon nu måste iväg på. Tingsrätten har därmed ordnat en annan tolk som ska hoppa in under det resterande förhöret.
Hej, du har kommit till Marina Karlsson. Jag kan inte svara just nu, men lämna gärna ett meddelande efter tonen. Tack och hej.
Men det visar sig inte gå så bra.
Samantha kring det nyss. Tolken blir nervös och vill inte tolka helt plötsligt. De jobbar på en ny tolk och återkommer inom några minuter. Ja, då måste vi ta på oss.
Tolken blir nervös.
Ja, tolken blir nervös och vill inte tolka.
Den nya tolken blir för nervös och vill inte längre ställa upp. Och man har fått ont om tid för att hitta någon ny. Rättegången börjar nu nå sitt slutskede. Och åklagaren Lars-Göran Wennerholm tillsammans med Nerius försvarare Inger Rönnbäck beslutar gemensamt att inte försöka återuppta förhöret med Irina. Vi kommer dock höra hur Irinas vittnesmål fram tills dess lät i del 2. Men historien börjar inte här, utan den börjar 5 månader tidigare i den lilla bygden Kinnekulle, strax norr om Lidköping. En landsväg sträcker sig genom bygden, längs byarna Källby i söder, Blomberg mer åt mitten och Medelplana och Västerplana i norr. I just Blomberg ligger ett gemytligt litet café och mitt emot på andra sidan vägen ligger en stor lada. Caféet är välbesökt, framförallt under helger. Men ladan mitt emot, som har en stor stalldel, ett slaktrum och ett mjölkrum, är ur bruk och där pågår vid den här perioden gräv- och ombyggnadsarbete i några utav utrymmena. Inte långt därifrån, men några kilometer i sydostlig riktning, ligger även bondgården Martorp. Det är lördag eftermiddag, den 6 juni. Och skolungdomarnas sista helg innan skolavslutning och studentfirande. Klockan är runt 19.30 och det är längs vägarna mellan Källby och Blomberg som den unga kvinnan Adriana kommer joggandes. Hon har redan sprungit några kilometer och i hörlurarna lyssnar hon på musik.
Och sen så sprang jag ner mot hamnen och så bort till villaområdet där och så sprang jag som från Källbyhållet mot Blomberg. Och på vägen då blev jag stannad av en person då. Och det är väl det du vill höra detaljerat om den här.
Adriana hade tidigare under dagen gått runt med sin svärfar och tittat på den nya ombyggnationen i ladan. Och då på långt håll sett några litauer som jobbade där. Hon tror därför att det är en av svärfarens anställda som nu står där ut med vägen och behöver hjälp.
Och han vinkade och min första tanke var då att det här är Arnes anställda. Det är klart att han verkar vilja någonting så jag höll på och sprang så jag var inte jättesugen på att stanna. Men då tänkte jag att det är klart att jag ska hjälpa honom. Och så stannade jag och så frågade han om vägen till Medelplana. Som inte ligger särskilt långt därifrån och inte så komplicerat att köra dit heller. Men det hade jag ingen aning om. Jag är inte så kunnig om området. Så att jag tog upp på mobilen och så visade jag honom. Jag sökte på vägen så som man kan göra. Så att kartan visar upp hur man ska köra. Och så visade jag upp det. Och han sa att han inte riktigt förstod. Så han pekade mot bilen och frågade om jag inte kunde visa på hans karta istället. Och det här, ja, det har ju frågat oss mig själv ganska många gånger nu vad som fick mig att inte visa honom, men jag vet fortfarande inte. Men det var någonting som var obehagligt. Han var lite stressad och lite svettig och lite komplicerad så. Så att jag fick bara en känsla av att jag skulle kanske inte gå till hans bil. Så jag sa att det ligger ditåt och sen sprang jag vidare.
Adriana uppger även att hon inte är en speciellt orolig person. Men att hon trots det fick en dålig känsla utav mannen hon möter. Senare, vid en fotokonfrontation, är hon något osäker på mannens utseende. Och hon har beskrivit en bil som inte stämmer helt överens med utseendet på Nerius bil. Men när hon i rättssalen ser den tilltalade, Nerius, känner hon sig säker på att det var han hon såg där, längs vägen.
Jag ska be att du tittar på åtalet där, om du känner igen honom.
Ja, jo, men det här.
Som stoppade dig.
Jag trodde faktiskt inte att jag skulle känna igen honom. För det var svårt på bilderna. Men det är han.
Det är han.
Adriana blir tyvärr inte den enda tjejen som den här helgen korsar vägar med en för henne främmande man. På kaféet i Blomberg, som ligger nära platsen där Adriana blev stannad, jobbade sedan några veckor tillbaka den 17-åriga tjejen Lisa Holm.
Lisa var väldigt lik mig när jag var ung. Oerhört blyg i nya situationer, men i en bekväm situation tar hon för sig.
Hon beskrivs som blyg, men arbetsvillig och glad över sommarjobbet på kaféet som Lisas pappa Stefan tidigare ordnat åt henne.
Ja, det var hennes första jobb. Vi har försökt länge att få ut henne då. Och jag har en ganska stor bekantskapskrets. Så man försöker ju liksom att hitta på jobb och överallt. Och. Men hon blev liksom trygg. Hon har ju då, det blir ju en grupp. Man liksom jobbar internt där och sen... ja, lite så. Jag vet inte hur det ska säga.
Hur många helger har hon jobbat innan det hände?
Och...
9
arbetspass.
Ja.
Förlåt.
Ja, okay.
Jag träffade bara henne de få helgerna hon jobbade där.
Mm.
Så jag känner väl henne inte jätteväl, men jag är ju bekant med henne.
Ja, just det.
Det är nu söndagen den 7 juni. Klockan är runt 18 och på kaféet i Blomberg håller Lisa tillsammans med sina arbetskamrater på att stänga kaféet. En av arbetskamraterna är Rebecka. Hon arbetade där länge och var den som lärde upp Lisa.
Den här dagen då, den 7 juni, det var ju en söndag.
Ja.
Var det något speciellt som hände då när ni jobbade?
Nej. Det var som en vanlig dag.
Ja.
Vi var ju 4 från början. Jag skickade hem Julia, den yngre tjejen, lite tidigare för att det var så lite att göra. Så hon gick ju tidigare. Så då var det jag, Lova och Lisa kvar. Och vi hade bara det sista kvar. Hon stod och packade brödet. Sen så tog hon på sig alla kläder. Och vi väntade tills hon hade liksom klätt på sig allting. Och efter det så sa vi hej då. Och hon gick ut genom dörren och tog då till höger. Jag och Lova hjälptes åt att stänga då den här glasdörren. Eller jag larmade, låste den här glasdörren. Stängde sedan den svarta porten. Och så hjälpte Lova åt mig att ta den här stora haspen som vi har.
Mm.
Och sen så låste vi den och sen gick vi till bilen tillsammans.
Mm. Och hur sa du nu med Lisa? Var hon med där när ni stängde dörren och sådär?
Nej, då hade hon gått...
Hon hade gått igen innan.
Precis.
Ja.
Jag såg henne precis vända runt hörnet där. Eller svänga av runt hörnet. När jag låste haspen. Den stora metallen.
Och sen så blev det ju då. Jag står i köket. Och då ringer det. Och det är Lisa som ringer. Och jag svarar ju då naturligtvis.
Klockan 18.22 får pappan Stefan ett sms från Lisa. Där kort och gott står nu. Vilket han tolkar som att det är nu hon påbörjar sin färd hem på mopeden. Ett sms som var en överenskommelse sedan innan. 4 minuter senare får han dock också ett samtal från Lisas mobil.
Och jag jag svarar ju då till visst, men det blir ingen respons, utan jag hör ju bara att det mumlar i bakgrunden. Och så tycker jag att jag hör det är klart. Mm. Alltså jag hör dem prata svenska. Mm. Det är jag säker på. Sen dör jag, lägger på liksom, för det är ingen del. Jag hoppar i hallå ett antal gånger, och så precis som man gör med en fickling. Mm. Och det är också naturligtvis oerhört dumt då. Och jag grundar mycket på det naturligtvis, men jag upplever att det är en trevlig situation. Alltså inget, inget stressande, inget skrikande, inget sånt, utan precis som vanligt sådär.
Uppfattar du om det är kvinno- eller mans röst?
Svårt att säga, men jag tror ju att det är kvinnor. Alltså.
Det tror jag.
Jag är osäker.
Och eftersom den kaféanställda Rebecka anses vara en av de sista som såg Lisa innan hon försvann, tillfrågas hon om hon har någon vetskap om det här samtalet.
Hennes pappa har ju fått en uppringning på kväll, eller på eftermiddagen 18.26 vet vi att det är.
Mm.
Det är ju en ofrivillig uppringning så att säga, från Lisas telefon, där han hör röster som säger att det är klart eller något liknande.
Ja.
Vad tänker du om det så att säga?
Ja. Jag vet inte riktigt. Eller ja. Det kan ju ha varit att vi har sagt någonting innan. Att frågat att ja, är allt klart där uppe? Något sånt kunde det ha varit. Men ja. Mm. För det är någonting som vi ibland säger till varandra. Att, ja, är allt klart där uppe i disken?
Ja,
är allt klart här nere?
Ja.
Så det kan ju ha varit något sånt.
Du kan känna igen det på det sättet så att säga.
Ja, men jag kommer tyvärr inte ihåg om
Nej,
jag
kan förstå.
Ja, då väntar vi naturligtvis hemma då. Och efter en stund då, vi har ju räknat med att det tar 50 minuter att åka upp till en timme. Mm. Det vet vi, vi har ju provkört, för vi vet ju hur lång tid det tar. Mm. Vi har kört med samma fart med bilen som man gör med mopeden, så då vet vi hur lång tid det här tar. Det har ju räknat in i minsta detalj.
Ja.
Mm. Så kommer de ju inte då. Ja, men då väntar vi väl 10 minuter så här. Ja, sen klarar att mamma väntar längre utan att ringa hon. Och då svarar hon inte.
Mopedresan från café till Lisas hem har familjen beräknat ska ta ungefär 50 minuter. Medan föräldrarna blir oroligare och oroligare över att Lisa ännu inte har kommit hem, så observerar ett vittne som tillsammans med sin dotter ut och övningskör att en moped står kvar där ensam utanför kaféet, vilket de båda tycker känns konstigt.
Jag har ägt och drivit det där kaféet, okay. Så det är jag som har byggt det. Och jag störde mig på att det stod en moped mitt på gårdsplanen liksom. Och så var det bara helt tomt på bilar. Och sen har jag var ju min dotter som övningskörde då, så att jag såg någon bil mitt emot vid skjutdörrarna in till torken då. Mm. Som jag uppfattar som, det är så svårt att, det är inget man tänker på, men mopeden tänkte jag, det kändes jättekonstigt att den stod där. Den stod inte parkerad som när man kommer till jobbet så att säga. Okay. Och sen såg jag någon typ av ljus. Kan inte säga om det var vit eller grå eller antracitgrå eller ja.
Och sen kommer jag ihåg att jag såg också en bil som stod parkerad tvärs över vägen utanför lagom då. Mm. Så jag körde förbi och jag kommer inte ihåg hur den såg ut riktigt, men det var också, ja, jag fokuserar ju på att köra liksom.
Ja, ja, det förstår jag.
Så det var bara någonting som jag kom på något sätt.
Den här bilen, vad stod den i förhållande till mopeden?
I förhållande till mopeden så stod den, ja, på andra sidan vägen. Om vi kommer då med restaurangen på vänster sida, så mopeden stod ju nere på parkeringen.
Mm.
Och bilen stod ju då liksom på, ja, det är som en liten ficka i vägen då, utanför lagon då, vid den ingången.
Så är mitt tvärs över mopeden så att säga?
Ja.
Är det en öppning där i ladan? Tänkte du på den?
Ja, det är en stor svart en dörr eller en ingång. Den stod väl ungefär utanför, jag vet inte.
Ursäkta nu.
Den stod väl ungefär utanför.
Och den här ladan kommer senare bli högintressant. Det är nämligen där man tror att Lisa Holm just där och då befinner sig. Samt att det är där hon blir mördad. Det är ingenting man anar just då. Men vid det här laget, då Lisa fortfarande inte har kommit hem, anar föräldrarna oråd.
Så där, lugna ner dig liksom. Men hon kände ju någonting, min fru där, då, att det var ju inget bra. Så hon lägger på mig som en igel att nu får du minsann åka och möta henne. Nu får du kolla. Och nu kommer jag inte ihåg när jag åkte. Hon var 7:58 eller något sånt här. Kan det vara? Ja, något sånt. Då sätter jag bilen och så åker jag baklänges då. Vägen som vi har bestämt. Pulsen stiger allt eftersom. Blicken vidgas ut i dikerna och letar efter en trafikolycka helt enkelt.
Mm.
Vad kan ha hänt nu? Och jag blir mer och mer nervös. Och så kommer jag fram till Blomberg och så ser jag mopeden står där. Och då blir jag lättad. För det här är ju mopeden.
Mm.
Men då sitter nyckeln i låset. Och Lisa lämnar aldrig en nyckel i tändningslåset. Inte ens om hon parkerar hemma på gården. Så då blir jag ju riktigt orolig. Samtidigt som jag ringer hem till Lena och ber att få kontakt baklänges till kaféägaren Lena. Då. Och det tar lite stund där och reda ut vad som hänt och inte. Men efter någon timme så, eller vad kan ta, så kommer Lena. Och vi försökte få tag i tjejerna och som stängde. Men det var lite diffust då. Men det var inget de hade gått åt ett håll då. Sen,
ja. Var du kvar här ute då, runt mopeden eller vad?
Ja, initialt runt mopeden. Medan jag väntar på Lena hinner jag åka ett varv runt Kinnekulle.
Du åker och letar också?
Ja, och sen lagom till Lena kommer så jag tillbaka. Och sen går vi, när Lena kommer, då går vi in i lokalerna. För jag vill ju inte göra någon husfridsinbrott, vad säger man? Jag vill inte göra någon inbrott liksom, utan... Men det är ju öppet liksom in i ladan på andra sidan och vi går igenom kaféet och vi går in på andra sidan. Och jag är inte personligen den kvällen inne i mjölkhuset, men övriga går jag igenom och runt på utsidan och tittar. Och...
Du är inne i själva laddelen, ja. Så att säga, och tittar också.
Ja.
Men inte i mjölkavdelningen eller personalutrymmet där borta?
Nej. Utan, och sen går vi åt där lite och sen... kommer jag inte riktigt ihåg vad som hände, men vi gör ju då det... Vi kollar busstidtabellerna som hennes syster gör åt oss då. Kollar var de kan ha åkt. Och jag åker till busstationen i Götene. Jag åker till Lidköping.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news.
Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Och nu har det gått ut ett larm om att Lisa är försvunnen. Polismannen Magnus Stenlilja arbetade under söndagskvällen den 7:e och sökte med hund efter Lisa, bland annat i just denna lada. Men när Magnus var där, runt 23:30, hittar man inga spår efter den försvunna Lisa. Däremot visar spårhunden intresse för en hög med avföring, vilket senare kommer visa sig vara mänsklig avföring, tillhörande Nereus bilevicius. Måndagen den 8 juni startar polisen en utredning genom att leta i närområdet. Vid 14-tiden klassas ärendet som en så kallad särskild händelse och under dagen hittas en handske som man tror tillhör Lisa. Och kommande dygn pekar allt mer och mer mot att Lisa utsatts för ett brott. På tisdagskvällen den 9 hittas delar till en mobiltelefon som enligt föräldrarna kan tillhöra deras dotter. Och med föräldrarnas tillstånd går nu polisen ut med namn och bild på Lisa för att få allmänhetens hjälp. Sveriges Radio rapporterar.
Jag tror att vi la ut den här efterlysningen efter Lisa Holm på våran Facebook, eller våra Facebook-hemsidor då i Skaraborg under tisdagen, vill jag minnas. Och efter det så exploderade ju tipsen, och det hade kommit in mycket tips redan innan. Så det är klart att det var ett kaos inledningsvis, det blir det ju. Vi har ju inte, som jag tänker att många andra organisationer, så har ju inte vi en organisation som 100% står standby för den här typen av händelser, utan där och då.
Under onsdagen utökas polisens sökområde längre söder och österut från kaféet. Och organisationen Missing People kopplas in.
Ja, det som kommer att ske är när jag har fått kontakt med polisen nu och vi får sökområde, så kommer jag se ut en samlingsplats där vi kan ta emot, för vi räknar med väldigt mycket folk.
Vet du ungefär var ni kommer att bli behjälpliga för polisen?
Nej, jag kan inte svara på det nu. Jag hörde ju bara radiointervjun förut och det verkar ju som Blomberg är det området som vi kanske ska upp och söka i.
Hur känner du personligen en sån här dag?
Ja, tufft.
Du var inne på det, just en tanke till föräldrarna.
Ja, och vi har ju själva barn kanske i den åldern och då är det extra känsligt.
Jag tycker det känns jättebra och jag är stolt över mig själv att jag gör det här.
Det lät som ett väldigt bra svar. Känns det viktigt?
Otroligt viktigt.
Känner ni tjejen som försvann, eller vet ni vem det är?
Vi vet vem det är. Vi har gått på samma skola, så vi har koll på vem det är. Så.
Känner man extra mycket då, just för att man kanske, det blir så nära att man känner att man känner ni samma ålder och det känns ofattbart på något sätt?
Ja, absolut. Så är det.
Känns det skönt, det har ju varit många som har undrat så här om, frågat efter Missing People och så. Känns det skönt att det faktiskt är något konkret man kan göra?
Ja, och jag tycker att Missing People har ju blivit så stort. Och man vet ju, och har sett på Facebook så att det brukar gå väldigt bra. Så jag hoppas att det gör det nu också, att vi hittar henne.
Under onsdagen uppgraderades även brottsrubriceringen från olaga frihetsberövande till människorov.
Polisen har lagt ner stora resurser på så kallad inre spaning för att försöka knyta någon misstänkt person till händelsen, men hittills har det varit utan resultat.
Vi har ingen person idag som är misstänkt, utan vi tittar på många delar och självklart så försöker vi kartlägga om det finns några personer som kanske rör sig i den här närområdet, om det finns någon historiskt tillbaka. Vi tittar på modus. Ja, vi vänder i stort sett på vända sten som det ser ut just nu.
En stor resurssökning nu på morgonen. Vi har haft resurser igång under natten. Arbetet fortsätter i helt oförminskad styrka, vill jag absolut påstå. Vad det gäller området så har vi utökat det ytterligare nu då. Vi känner att vi är ganska klara i de centrala delarna utifrån de fynden som har gjorts. Fynden har ju legat och funnits i de områden där vi har koncentrerat sökningarna, så att där har vi nog känt att vi har legat ganska rätt. Däremot så känner vi att vi vill göra området om än ännu större då, så att nu...
Lisa Holms försvinnande har nu blivit en riksnyhet. Det är annars mycket lugna Kinnekulle, kryllar nu av nyhetsreporter, och Lisa Holms namn är på alla släppare. Det kommer dröja ytterligare ett par dagar innan man hittar henne. Men under följande dygn hittar man fler och fler fynd kopplade till Lisa. Fynden man hittar ligger utspridda bland annat längs en grusväg som leder bort från ladan vid kaféet i sydostlig riktning. Man hittar ytterligare delar av hennes mobiltelefon, hennes visakort, nyckelknippa och mopedkörkort. Grusvägen som fynden hittas kring bedöms som något undangömd och som man enbart bör känna till om man själv är bekant med området. Det är nu fredag förmiddag, den 12 juni. Lisa har blivit internationellt efterlyst av Interpol och en polispatrull har nu beordrats att leta igenom ladan mitt emot kaféet ytterligare en gång.
Vad kan du berätta om det nya fyndet här på morgonen?
Det är väl cirka en och en halv timme sedan här som man då gjorde ett nytt fynd i det här tidigare sökområdet. Vi har varit i kontakt med föräldrarna och de har bekräftat att hon har en sådan här sak i sin ägo. Vi kommenterar inte vad det nya fyndet är gjort ännu, utan vi får visa upp det för föräldrarna så att vi är 110% säkra där. Då kommer vi kommentera det.
Fyndet som hittas i ladans slakteridel är ett örhänge tillhörande Lisa. Den syntes knappt då den låg under en vattenslang. Man har nu tillräckligt med fynd för att börja se en möjlig färdriktning som en eventuell gärningsman kan ha tagit efter ett eventuellt bortrövande av Lisa.
Kan man se något mönster i de här fynderna? Kan man se någon sorts färdväg eller någonting?
De fynderna som har hittills redovisats, alltså, de är ju alltså nästan i rak sydlig eller sydostlig riktning från kaféet. Och det kan ju eventuellt vara då en eller flera personer som har då färdats i någon form av fordon och då slängt ut saker från bilen. Det är en hypotes vi jobbar efter.
Att spåren kan ha kastats av en gärningsman som flytt i sydostlig riktning efter att ha rövat bort Lisa är en hypotes som polisen nu jobbar efter. Och som är en hypotes som kommer visa sig stämma bra. Det är nu senare samma dag, fredagen den 12, och Missing Peoples Björn Sahl har tillsammans med sin grupp frivilliga sökare närmat sig Martorps gård, som just ligger några kilometer sydost om ladan.
Jag går förbi den här flygen eller radhuset eller man ska kalla det på södra sidan vid ett par tre tillfällen och det är det första tillfället när jag stöter ihop med eller observerar då den tilltalade eller vad man säger.
Och där i Martorp stöter han ganska snart på den tilltalade Nerius Bilevicius, en 35-årig gästarbetare från Litauen som sedan ett par år tillbaka arbetar i Sverige. Och i den här tiden på just en av dessa gårdar.
Känner du igen honom här idag?
Ja, det är jag.
Ja, mm. Var det bara att du såg honom eller hade ni någon annan kontakt?
Nej, vi passerade och hälsade på varandra. Ganska ytligt så. Andra som man möter eller mötter då den dagen, de stannar ju gärna och pratar lite så. De har ifrån sig sina grejer och frågar hur det gick och sådär, men det är inget så här.
Nej. Vad händer sen? Eller säger han någonting?
Ja, vi börjar prata lite med varandra ganska kort då. Han säger att militär och polis har redan varit här och sökt. Försöker han förmedla på ganska dålig engelska då. Och han säger något i stil med att det är liksom waste of time typ. Och sen vänder han sig om och pekar bortåt de här gödsellagunerna och den här byschan, att det är klart där borta, säger han.
Säger han det?
Ja, säger han. Det är klart åt det hållet.
Vet du hur han uttrycker sig på engelska då?
Nej, det kan jag inte återge med exakthet då.
Nej. Men du får... Du säger att... Du uppfattar det som att han säger alltså att det är klart där borta.
Ja. Och han påvisar också att det har varit mycket militär på platsen då innan.
Hur säger han då? Eller?
Ja, typ... A lot of militaries, eller mycket poliser och militärer. Med stora jeepar, säger han också. Okay. Militärfordon. Därefter så... Så frågar han om jag har hittat någonting också. Hur det har gått, alltså hur gick dagen. Så här. Och jag säger att det är ingenting, typ. Vi får se vad vi hittar, och sen skiljs vi åt.
Mm. Är det han som tar kontakt med dig här?
Det vill jag påstå. Vi står på hörnet vid ena ladan där och han kommer fram till oss.
Okay.
Därefter så skiljs vi åt. Han vänder om och går bort mot de här gödselagunerna. Och i samma veva så kommer den andra personen ut ur den gula byggnaden igen. Då. Mm. Därefter så går de bort mot gödselagunerna lite... Inte raka vägen, utan de går och virrar lite fram och tillbaka, så upplever jag.
Okay.
Jag och min kollega samverkar lite kort och tycker att det här var lite konstigt, tycker vi. Så jag säger åt honom att du får stå här och titta lite medan vi fortsätter runt ladan, jag och en av hundförarna som var med. Mm. Men det blir att både jag och min kollega står och tittar en stund på var de tar vägen egentligen. Då går de bort till den här gödsel... Det är en sån här betongbinge typ som är öppen i ena änden då, med gödsel och annat i då. Och ställer sig och skyfflar ut gödsel ganska, ska jag säga, planlöst på något vis ser det ut. Jag undrar vad de gör. Vi tittar på varandra och frågar vad håller de på med liksom. Mm. Samtidigt som jag upplever att de tittar åt vårat håll och försöker följa oss vart vi tar vägen då.
Okay.
Så både jag och David tycker att det här känns, min kollega tycker att det här känns lite konstigt så.
Björn beskriver att de står kvar någon minut och tittar, men fortsätter sedan runt ladan söderut. När de kommer tillbaka inser de att det finns en hel del högar och annat bråte runt omkring som de bedömer vara intressanta att leta i.
Min kollega går runt den här jordhögen och tittar. Jag och den här hundföraren går fram till byssan och tittar då. Hundföraren där är först fram och öppnar dörren och ja, vänder sig om direkt och säger: det här luktar det råttskit eller något, säger hon. Och ganska mycket, det luktar alltså gammal sommarstuga som ingen har varit i på 10 år. Mm. Mögel. Och jag sträcker mig in och tittar ganska noga. Jag går aldrig in, men jag tittar. Jag upplever att det är ganska hög tröskel, ungefär i midjehöjd in. Tittar in rakt in i, det är något omklädningsrum där först, och sen in vänster är någon form av fikarum eller motsvarande som byggarbetare använder. Går därifrån, går runt den här jordögen. Där hittar vi då ett halvt nedgrävt kadaver. Någon form av kossa eller tjur eller något som är halvt nedgrävt. Och där någonstans så känner jag att nu börjar det bli lite för mycket som har varit konstigt här. Så att nu bestämmer jag för att återsamla gruppen och rapportera till polisen. Då. Så då samlas vi ungefär på den platsen där vi först samverkade med någon av de här två. Jag kan inte säga exakt vem det var, han med hängslebyxor kan vi säga. Vi samlar allihopa där och ganska snart så anländer polisen då.
Ja, jag är polis och kriminaltekniker. Polis har varit i lite över 20 år och kriminaltekniker i 10 år.
Kriminalteknikern Helene Almgren kommer att göra flera fynd. Bland annat Lisas jacka och mopedhjälm. Men hon är också den som hittar Lisa Holms kropp.
Okej, och den här utredningen som vi har här nu, har du varit med i den hela tiden?
Ja, jag har inte varit på alla platser hela tiden, men jag har varit med hela tiden. Mm.
Du var väl den som hittade kroppen?
Ja.
Skulle jag börja där, kan du beskriva lite grann hur det gick till?
Ja, vi kom ju till Martorp för att Missing People hade hittat tillhörigheter till Lisa, och då blev vi kallade dit för att säkra det. Men innan vi gick fram så började vi säkra skospår och sånt, så det tog oss väldigt lång tid att komma fram. Vi jobbar ju utifrån och in, så att säga. Sen när vi hade säkrat skospåren, så innan vi säkrade jackan och hjälmen som låg där i en rishög, så bestämde vi oss för att titta i en arbetsbord som stod intill.
Vill du ha lite vatten kanske?
Ja. Och anledningen till att vi ville titta på den då, det var att vi såg att några grenar var instuckna i dörren, som hade fastnat i dörren. Men samtidigt så var det liksom ingen, det var igenväxt framför, så det var ingen gång in till dörren, mer än att det låg lite ner och sen satte lite in i dörren. Så då blir man ju kände att här måste vi in och titta. Och när jag öppnade dörren så kände jag en lukt som jag känner igen, och att någonting är dött här inne. Och jag tittar in då och så ser jag en, det är alltså, först kommer man in i ett rum där det är klädskåp, och sen till vänster så är det ett bord och några stolar, och sen är det en bänk med lock på som man kan lyfta. Och då så kände jag att där kan det nog vara som Lisa ligger, eller något annat då. Så jag försiktigt då, för att inte förstöra några spår här, tog mig till den här soffan, träsoffan. Ja, vi fotade upp först. Tog mig till träsoffan och så lyfte, och där fanns ingenting. Och det gjorde mig ganska förvånad faktiskt, för jag trodde att det var där. Sen då så tittade jag över utrymmet och så tänkte jag att jag skulle titta igenom alla skåp. Och då var det ett antal skåp, varav ett var öppet. Och där låg det en massa kläder, och det såg ut som en hög med kläder. Så jag tänkte jag kollar de andra skåpen, för det är mer troligt att det finns någon där. Men det fanns ingen i någon av dem. Och det sista jag gjorde då, det var att lyfta lite på klädhögen, och då såg jag Lisa. Mm.
Så det var det sista utrymmet du kunde tänka dig egentligen här inne i den här borden som hon faktiskt var?
Ja, minst troliga utrymmet. Det var alldeles för litet. Ja. Både skåpet och höjden och
ja. Kan du kort bara beskriva hur hon låg?
Ja, hon satt med ryggen mot bakdelen av skåpet, lite snett, huvudet framåtlutat, och sen så var kroppen vriden Så att det som var ytterst i skåpet, det var smalbenen som stack upp och knäna ner i nederdelen på skåpet. Det var en onaturlig vinkel.
Och ni fick då försöka få ut henne ur skåpet här då?
Mm.
Och hur gick det?
Ja, vi funderade länge innan vi påbörjade det här. Till början med så beställde vi rättsläkare till platsen. Och bestämde att vi ska avvakta tills hon kommer så att hon får vara med hela vägen. Och vi funderade mycket på hur man skulle göra, om man skulle vara tvungen. För det var ju väldigt trångt i skåpet och vi insåg ju att det kommer vara väldigt besvärligt att få ut kroppen. Så vi funderade på om vi skulle såga eller hur vi skulle göra. Men vi beslutade ändå för att vi gör ett försök att få ut Lisa för minimera skador egentligen. För jag menar, sågar vi så kan ju det också förorsaka skador. Och det var inte lätt. Vi var fyra stycken som fick hjälpas åt. Och vi fick väl ta i allt vi kunde allihop.
Okay. Och sen så säkrade ni kläder och så. Kan du berätta lite grann om hur ni gjorde då?
Ja. Just kläderna som satt på hennes byxor var neddragna, dubbla byxor. De säkrade vi i innan vi lyfte ur Lisa ur skåpet. Vi säkrade trosorna som satt längst. Ja. Byxorna var alltså, det var dubbla byxor och de var neddragna. Så vi drog av dem. Vi höll dem precis som de var och hade förberett med rent papper. Så vi bara liksom skulle lyfta dem från punkt A till punkt B och så rulla ihop så fort som möjligt för att inte riskera något kontaminering eller förändringar eller någonting. Och sen rullar vi in det här för att behålla alltså så mycket som möjligt. Som det var.
Och så gjorde ni då?
Ja. Så gjorde vi med byxorna, de dubbla byxorna och trosorna och strumpor och skor.
Det är som hon hade på överkroppen?
Det väntade vi med tills vi hade lyft ut, för vi kom inte åt det.
Ah, okej, okay. Detta gjorde ni innan ni
lyfte ut? Innan urlyftningen. Ja. Och sen när vi lyfte ur så var den, hon hade en svart långärmad tröja på sig som var trasig vid högerarmen och något vrängd, så armen var i upplyft läge, högerarmen. Ja. Och för att inte, samma sak där, för att skydda så mycket som möjligt så klippte vi upp tröjan som var uppdragen. BH:n var uppdragen, den klippte vi också av i banden för att vara så försiktiga som möjligt och rulla in på samma sätt.
Tröjan och BH:n klipptes upp och allt lades i separata papperspåsar för att förhindra kontaminering och förändring på beslagen. Tejpen togs bort då spår kan försvinna om den får sitta kvar i avvaktan på obduktion. Helene beskriver att hennes uppfattning var att tejpningen över Lisas mun och ansikte skett efter det att snaran anbringats runt halsen. Detta då man kunde se att håret låg emellan. I över 5 dygn hade tusentals människor letat efter den försvunna Lisa Holm som nu har hittats. Det var tidigare under den här fredagen, den 12 juni, som Lisa själv skulle ha firat sin skolavslutning från gymnasiet. Kring midnatt, natten till den 13 juni, kliver polisens presstalesperson Jenny Vidén ut från barackerna vid fotbollsföreningen Källby IFs klubblokaler. Lokaler som de senaste dagarna fungerat som polisens sambandscentral i sökandet. Stämningen är tryckt när Jenny Vidén kliver ut i sommarnatten framför det stora pressuppbådet.
Ska vi se, kan ni backa lite grann så ska jag komma ut. Polisen har under kvällen anträffat en avliden person. Och vi bedömer att med största sannolikhet så är det den försvunna Lisa Holm. Anhöriga är underrättade om detta. Hon har hittats i det tidigare aktuella sökområdet och polis. Det är en teknisk undersökning som pågår. Den kommer pågå hela natten. De här tre personerna som hämtades in till förhör idag, de sitter i förhör fortfarande. Och i nuläget så kommer vi inte att kunna lämna ut någon mer information, utan det är en teknisk undersökning som pågår och förhör som pågår. Jag går inte in på vilka de tre personerna är, utan det är tre personer som sitter i förhör just nu.
En åklagare inkopplad?
Vi kommer att lämna mer information imorgon.
Är en åklagare inkopplad?
Kroppen hittades idag under sen kväll. Har ingen exakt tidpunkt, utan det var under kvällen idag.
Jag har en fråga. Fyndet som gjordes i anslutning till att man hämtade in de här tre personerna, vad kan du säga någonting om det fyndet nu när vi ändå vet det tragiska resultatet här?
Det har ju gjorts fynd löpande och det har gjorts fynd idag, men jag kan inte gå in på dem.
Det här har ju
efter man tog in de här tre personerna till förhör.
Jag kan inte svara på det i nuläget.
Har en åklagare tagit hänsyn till ett eventuellt
det säger alltså polisens presstaleskvinna Jenny Vidén, som alltså var den som fick lämna det här fruktansvärt tunga beskedet. Det är givetvis någonting som kommer prägla den här bygden för lång tid framöver, och många har mycket, många tankar just nu, och vi kommer fortsätta en stund till här att ha vår live-rapportering.
Bara timmar innan Jenny Vidén kliver ut i sommarnatten framför det samlade pressuppbådet har tre litauiska gästarbetare hämtats in till förhör. Dessa är Nerius Bilevicius, hans yngre bror Aivaras samt Nerius fru Irina. Mer om dem i del 2. Du har lyssnat på Rättegångspodden. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Jag heter Nils Bergman och tack för att ni har lyssnat. Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.